Pontus och jag vände och gick tillbaka längs stranden där vi hade kommit. Vi gick förbi terminalen och såg två av färjorna på väg ut. De andra hade redan vikt av bakom udden och syntes inte längre. Vi vände upp längs Mariegatan och jag sa att man kunde gå till oss på många sätt. Jag lät förstå att det var bäst att vi var tillsammans de första dagarna så att Pontus inte gick vilse. Vår stad är liten och ingen nykter människa tappar någonsin bort sig, men jag ville ha Pontus för mig själv. Därför sa jag det. Plötsligt var jag glad att Jessica var på väg till Stockholm och Rebecca på väg till Danmark. Jag som ännu på förmiddagen hade gjort vad som helst för att få fara till Legoland tänkte att Legoland var för småungar. Mats kunde gärna hålla till i Florida och Liv fick susa fram i norska fjällen bäst hon ville. Jag brydde mig inte. Jag var till och med glad att mamma hade börjat jobba. I annat fall hade vi varit ute på ön och jag hade missat Pontus. Din faste Nadja är konstnär, sa jag, och han tittade. Det minns du väl? Jag minns ingenting, sa han och skakade på huvudet. Hon är min faster och den enda släkting jag har. Men vi sänder inte ens julkort till varandra. Så underligt, tänkte jag, men sa det inte. Jag hade börjat tänka på mina egna mostrar som vi sände julkort till och brev med fotografier i. Ändå ringer mamma på julafton och snyftar en lång stund. Du kommer att gilla faste Nadja, sa jag. Hon målar tavlor och sjunger för sig själv så hela gatan hör. Tror du hon tar emot mig, sa Pontus och såg betänksam ut. Tar ni inte emot dig kan du alltid bo i min lekstuga, sa jag utan att tänka efter. Jag började undra om han trodde att jag fortfarande lekte med dockor. Det är flera år sedan jag använde den, sa jag. Han svarade inte och han var väldigt blek. Jag såg att han hade gråa skuggor runt ögonen och jag undrade om han hade sovit på länge. En stund såg han väldigt bortkommen ut och jag misstänkte att han ångrade att han hade rymt. Vi var nästan framme och jag visade honom vårt hus och pekade på gaven med fönstret till mitt rum. Där var jag, sa jag. Så stort och så fint, sa han och jag hörde att han menade det. Vid porten till Nadja Karlssons gröna hus stannade vi och han drog häftigt efter andan. Macka, sa han och jag hörde hur luften gick ur honom. Jag förstod att Macka var finska, men jag förstod inte om han sa det för att han kände igen sig eller för att han tyckte att huset var fint. Jag gissade på det senare, för Nadja Karlssons hus har spröjsade rutor på fönster och dörrar och det är inga vanliga mönster. Efter varje utställning låter hon göra ny snickarglädje på sitt hus fast det redan ser ut som virkad spets på alla sidor. Ateljén står skilt i rad med garaget och förrådet och på husets högra sida står ett lusthus med torn. Det lät hon uppföra för 2 år sedan efter en utställning i Berlin. Fast Nadja är hemma, sa jag. För just då klämde hon i med Abbas Mamma Mia, here I go again från ateljén. Jag trodde att Pontus blev häpen för han ställde ner väskan på grusgången och lade försiktigt ifrån sig den mindre. Jag undrade vad den innehöll men jag frågade inte. Pontus nickade tack till mig. Han såg besvärad ut och gick mot ateljén. Han vände sig om och en sista gång tvekade han innan han knackade på och öppnade dörren. Jag ledde cykeln ut mot gatan och in mot vår gård. Och sen hörde jag varken mamma Mia eller något annat. Men jag kände mig mycket tom och ensam. Tänk om fastän Nadja inte tog emot honom. Jag frös för jag var rädd att Pontus skulle försvinna. Och ett ögonblick fick jag för mig att jag hade drömt alltsammans. Jag måste nypa mig i handen. Men det var faktiskt jag som stod där och jag drömde inte. Jag gick in och ställde mig vid köksfönstret med näsan platt mot rutan och blicken på andra sidan staketet. En fluga vaknade till mellan glasen och gjorde vad den kunde för att förvilla mig, men jag såg Pontus komma ut och lyfte väskorna igen. Äppelträdet blommade som allra värst och skymde sikten så jag kunde inte se när han gick mot huset. Men jag räknade ut att han klev upp för trappan och öppnade dörren. Sen råkade jag se flugan igen, rakt över gatan, och där gick Pontus. Fast Nadja hade inte tagit emot honom. Jag var genast ute på trappan och rusade mot porten och motade in Pontus på vår gård. Jag försökte ta den lätta ovala väskan ifrån honom, men han gav den inte. Han bar allting själv. Vi gick in till oss och jag kokade vatten och lagade choklad. Pontus sa ingenting. Han satt vid köksbordet och hällde i sig chokladen och däremellan hängde han som en trasa. Jag började tänka på barnhemmet. Det skulle nog bli det i alla fall. Är din mamma svårt skadad? Frågade jag. Han tittade på mig som om han inte hade förstått. Jag menar, slog hon sig illa? Då var det som han hade fattat vad jag menade. Ja, det kan man säga, sa han och stirrade på flugan som bombarderade innerfönstret. Jag undrade för mig själv hur olyckshändelsen hade gått till, men Pontus såg inte ut att vilja tala om saken, så jag beredde två smörgåsar med prickig korv åt honom och blandade saft i en kanna. Är båda mina, sa han och åt glupst. Det är de, sa jag och beredde två till. Jag sa tyst medan han åt. Sen sa jag, din faster ändrar sig. Det tror jag inte, sa Pontus och då märkte jag att han var nära till gråten. Fastän Nadja är snäll, sa jag, men hon är ovan vid barn och ungdomar. Det är därför. Det blir nog barnhemmet, sa Pontus. Eller fängelset, sa jag och då började han skratta. Du är rolig, sa han. Du är den roligaste människan jag någonsin har träffat. Jag vågade knappt andas. Så förlägen blev jag. Snart har fasten Nadja ångrat sig, sa jag hurtigt. Det flög ur mig fast jag just då misstänkte att hon kanske inte skulle göra det. Jag tänkte att jag måste komma på ett sätt att rädda Pontus och jag undrade varför fasten Nadja nu var så tyst. Borde hon inte ha klämt i med Mamma Mia, here I go again? Var hon inte nöjd nu när hon hade förstört både min och Pontus sommar? Då såg jag dörren till fasten Nadjas ateljé öppna sig. Och snart var hon ute på gatan. Pontus! Ropade hon. Kom tillbaka, Pontus! Hon trodde väl att han stod vid soptunnan och väntade. Pontus kom fram till fönstret och tittade. Han såg lättad ut och tänkte genast ta väskorna och rusa ut. Men jag hejdade honom. Stopp, sa jag. Nu ska vi låta fasten Nadja gå till terminalen så hon får lite frisk luft och blir mör. Menar du det? Sa Pontus. Tror du jag får stanna? Naturligtvis, sa jag. Hon är så angelägen att hon glömde ta bilen. Så du tror hon tar mig, sa Pontus. Och nu såg han lättad ut. Naturligtvis, sa jag. Din faster är lite egendomlig, men hon har ett ovanligt gott hjärta. När fasten Nadja var tillbaka lät vi henne sitta på ateljétrappan i lugn och ro. Först när hon gömde ansiktet i händerna gick vi ut. Adjö, Pontus, ropade jag och hörde att det lät som teater. Men fasten Nadja hörde inte, så vi tog det en gång till. Farväl, Pontus, ropade jag. Och det lät ännu värre än teater, men fasten Nadja hörde mig. Hälsa till Helsingfors, skrek jag extra högt. Men då var hon redan vid vår port. Att jag kunde vara så tanklös förberodde hon sig med darr i rösten. Men det är som jag säger, jag kan inte ta hand om barn. Tror ni jag kan lära mig? Pontus inget barn, sa jag. Han klarar sig själv om du visar vilket rum han får ta och plocka fram lite sängkläder och en handduk. Jag bäddade sängen och tittade efter i smyg när han packade upp väskan. Det var mest kläder och en necessär, men på botten låg en mapp som han inte tog fram. Den får ligga kvar, sa han och drog fast blixtlåset. Jag behöver den inte just nu. Inte heller den lilla ovala väskans innehåll fick jag se. Han ställde den bakom kläderna i skåpet och jag undrade faktiskt en stund om det innehöll en bössa. Men jag sa ingenting. Jag tänkte att kanske Pontus inte hade talat sanning när han sagt det där om mamman och barnhemmet. Det var något som inte stämde. Jag kände det på mig. I fasten Nadjas kök var det som vanligt. Hela servisen stod radad på köksbordet och diskbänken och alla kärl var använda och ingenting rent. Nu röjer Pontus och jag, sa jag. Sen lagar vi en omelett. Det finns väl ägg i kylskåpet? Fastän Nadja nickade och vi hade bara börjat sortera disken när hon stämde i med Mamma Mia, here I go again från ateljén.